Göran bestämmer sig som vuxen för att söka upp sin biologiska pappa. Men det visar sig att han kommer för sent.
Jag fick ju inte möjlighet att träffa min far eftersom han hann avlida.
Men det kommer visa sig att det finns fler hemligheter i familjen. Ett DNA-prov pekar ut en annan biologisk pappa.
Ja, det var ju rullgardin ner kan man säga.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Göran föddes i slutet av 50-talet i Jämtland och bodde till en början med mamma, pappa och två yngre systrar.
Vi bodde väldigt enkelt och spartanskt. Ingen toalett inne, inget varmvatten. Och i byn vi växte upp, där var det konservativt, det var traditionellt. Allt var normalt, vi var liksom en ganska genuin familj. Jag gick i byns skola, första och andra, och började tredje klass. Och sen i tredje klass så fick jag veta att jag skulle flytta till västra Jämtland till mina morföräldrar.
Utan förklaring?
Ja. Som vuxen så förstår jag att här är ju kanske något som de vuxna inte riktigt har kommit överens om. Där vi barn då vi får ingen förklaring till vad som händer.
Men dina två systrar, de flyttar inte?
Nej, de bor kvar hos familjen. Jag hamnar då hos mina morföräldrar. Det var ju väldigt tråkigt att lämna mina syskon och min familj. Och sen när jag gått ut fjärde klass då kommer min mamma och min minsta syster. Så min pappa och syster bor kvar och min mamma, minsta syster och jag flyttar då till västra Jämtland till en lägenhet där. Och då har vi alltså en delad familj. Vi flyttade ännu en gång, så nu blev det femte skolbytet på 2 år. Så hamnade jag i en liten by. Och när vi sitter där en kväll så sträcker sig min mamma efter sin plånbok och tar fram ett tummat fotografi och skjuter över bordet och säger att det här är din far. Jag blev helt förstummad. Och då berättade hon att ja, det här är en man från Norge som är din far. Så han som du växte upp med är inte din far. Och det jag kommer ihåg är att jag blev förkrossad. Jag blev jätteledsen.
Snart är det dags för nästa uppbrott. Göran och hans syster blir inackorderade i varsin familj under den tid då deras mamma studerar. Och efter det går flyttlasset ner till Västerås där mamma träffar en ny man.
Och där bor vi några år och i gymnasiet så träffar jag en tjej som ja, jag är tillsammans med. Och samma veva så flyttar min mamma och familj till Västerbotten, till hennes nya mans föräldrahem. Men jag vägrar, jag ska vara kvar i Västerås. Så det blir jag inneboende hos min tjej. Det kanske inte är den bästa lösningen för ett långvarigt förhållande.
Du måste ju ha varit ganska ung då.
16, 17 var jag. Så att så fort jag fyllde 18 så fixade jag belägenhet. Så att jag kunde gå till banken och få ett bosättningslån på Sparbanken och så kunde vi skaffa eget. Sen började en utbildning inom Försvarsmakten och får ett jobb inom Försvarsmakten. Och just i samma veva, när den här utbildningen är klar så tänker jag att nej, jag vill ta kontakt med min far. Jag vill ha kontakt med den här norsken. Så hösten 81. Då skriver jag ett brev, berättar vem jag är, vad jag gör och vart jag bor.
Och du visste hans namn och var han fanns någonstans?
Ja, min mor hade aldrig uppmuntrat mig till att ta kontakt med honom överhuvudtaget. Men min mormor, hon bodde i västra Jämtland länge och kände ju till familjeförhållandena. Så hon hörde väl på ryktesvägen hur det var med min far norsken. Så genom henne fick jag reda på vart han bodde och hur jag skulle få kontakt med honom då.
Efter att Göran skickat iväg brevet till norrmannen väntar han flera månader på svar. Men inget brev kommer.
Efter jul i februari 82 så ringer min mormor och säger att jag ska meddela att din pappa död.
Ja, ursäkta.
Så efter några veckor åker Göran upp till Jämtland för att vara med på begravningen och passar också på att besöka sin fars lägenhet.
Och där träffar jag då för första gången min halvbror som var 6 år yngre. Jag hade hört någon gång när jag kanske var 16, 17, 18 att det skulle finnas en halvbror, men mer än så visste jag inte. Så i samband då med att i princip när jag öppnade dörren till lägenheten där min far hade bott, ja, då hälsade vi på varandra. Och sen visade sig att vi hade massa gemensamma intressen och vi klickade väldigt bra och snabbt. Och det var ju en speciell upplevelse, men jag hade aldrig fått någon inbjudan. Så att begravningsförrättaren hade ju inte bjudit in mig. Men det var väl kanske någon som menar på att hade jag inte visat intresse förut, så vad skulle jag där och göra nu då ungefär.
Men hur kändes det då? Du hade precis tänkt ta kontakt.
Ja, alltså jag blev jätteledsen. Det var hemskt var det. Det kändes väldigt orättvist att när jag var 11 år hade jag förlorat min pappa. Jag hade ju mer eller mindre tappat kontakten med två av mina systrar och den identitet jag hade som barn då, att ja, man har ju pappa och mamma och syskon och liksom en ganska stabil grund att stå på. Och allt det där hade då försvunnit. Och då tänkte jag att när jag då blev vuxen, då minsann ska jag ta kontakt med min far och så liksom bygga upp en ny identitet, ett nytt liv och en ny kontakt. Men så blev det ju inte. Och det där har påverkat mig oerhört mycket på olika sätt. Liksom, jag saknade en familj. Alltså jag saknade en familj. En trygg punkt. Så sen när jag sedermera och då träffar mina barns mor och vi gifter oss, då var det viktigt för mig att byta efternamn till min fars efternamn. Så att när vi gifte oss så ville jag att vi skulle ha mitt norska efternamn och det skulle vara korrekt stavning och så vidare. Och jag såg till att mina barn då fick rätt namn och så vidare.
Göran börjar mer och mer intressera sig för den norska släktgrenen. När sen Göran gifter om sig med en kvinna som också hon har norsk bakgrund bestämmer de sig för att göra en släktresa.
Jag hade träffat en kusin som ägde en fiskaffär i Norge. Så ja, min identitet var ju helt och hållet då, utifrån min norske fars släkt och så. Men åren går och ja, barnen flyttar ut och jag och min fru en vacker dag står vi där själva i lägenheten och jag börjar på närma mig pension. Men jag kände väl liksom att ja, men jag skulle kunna börja göra någon typ av bokslut. Jag kände mig väldigt nöjd liksom med mitt liv och mina barn och barnbarn som bara kommer en efter en och mina bonusbarn och mina bonusbarnbarn och livet kändes bra. Tills vi tar det här DNA-provet. Och det började så att jag satt framför datorn ikväll. Och då fick jag ett meddelande om att det var ett tillfälle med sänkt pris på DNA-test. Så jag sa till min fru att du kan inte ta ett DNA-test och kolla våra släktingar i Norge. Det vore väl himla kul alltså. Ja, så jag skickar efter det där och vi gör vårt prov och så skickar in det. Och sen när provet, svaren kommer då, så hinner jag inte mer än sätta mig vid datorn. Så plingar det till i min e-post att hej, jag tror vi är släkt med varann. Och där är en tjej som heter Anna som tog kontakt med mig. Så att vi kom fram till att vi hade en gemensam släkting.
Göran och hans nyfunne släkting Anna klurar och funderar på var den här gemensamma manliga släktingen kan finnas i Görans släktträd. De kommer fram till att han nog är Görans morbror och Göran ringer upp mannen. Men det blir ödesdigert för mannen blir inte bara överraskad. Han blir ledsen och lägger på luren.
Det skulle inte ha gått till på det här viset. Då skulle det betyda att den pappa som han trodde var hans pappa inte var det. Och det att jag då ringer och sen den här Anna tog jag också kontakt med henne och försökte förklara. Det var ju inte alls bra. Så det där blev ju som en het potatis som jag fick i knät som jag direkt och släppte. Och det här var då sommaren 21. Så det går över ett år. Och då sitter jag och tittar på SVT Play och ser Peter Sjölund. Och då säger jag att han använder ett dataprogram som han då pratar om att det skulle vara en fri DNA-databas. Och jag är ju lite dataintresserad så jag gick faktiskt fram mot tv och tittade ordentligt och så skrev jag upp webbadressen. Och gick in, det här var då en lördag. När programmet är slut sätter mig vid datorn och kommer till en hemsida där det står då att det fritt att ladda upp sitt DNA där. Så jag sätter igång direkt. Dagen efter, det är söndag, och när jag får upp mitt släktträd så förstår jag inte vad jag ser. Därför att den man som jag trodde var min morbror är min farbror.
Så den person som du hade ringt upp och som blev ledsen och upprörd?
Han är alltså inte min morbror, han är min farbror. På rad ett så står det ett för mig då helt okänt namn. Men i klartext så står det din far.
Och det är inte norrmannen?
Nej, det är en helt annan man. Och det är alltså bror då till den man som jag tidigare hade pratat med. Så jag sitter helt förstummad. Först, vad gör man? Ska man skratta eller gråta? Jag går in till min fru och säger, du, jag har fått en ny pappa. Jaha. Ja, du vet det här DNA-testet. Ja, jag har fått ett resultat. Hon blir helt förstummad, även hon.
Göran ringer Anna som han haft kontakt med tidigare och som var initierad i historien. Och hon ger rådet att kontakta Skatteverket. Och där får Göran uppgifter som leder honom till sin nya halvbror.
Det här är då tisdag. Så då ringer jag honom och så säger jag, hej, har du någon anknytning till Jämtland? Ja, sa han, jag är född där. Ja, så jag tror att jag har lagt in ett DNA-test och jag har fått en träff på dig. En ganska nära träff. Och då hör jag i telefonluren hur han reser sig upp, går till datorn, startar upp den och loggar in. Så det, vi sitter där och faktiskt är ganska tysta båda två. Och så säger han så här, ja fan, vi är bröder, sa han. Det visar sig att det är han då som har lagt upp DNA-tester på far, farbror och sig själv och några släktingar till. Då. Så att den man som jag trodde var min far från 11 års ålder visar sig nu inte alls vara min far. Det trista är då, säger min nya halvbror, att jag var synd att jag inte hörde av det tidigare, för farsan dog för 3 månader sedan. Ja, det var ju rullgardin ner kan man säga.
Det är andra gången som du kommer för sent.
Ja, och sen missade han mig en gång till då, med 3 månader.
Och vad är historien? Vem var han?
Ja, när jag tog kontakt med min mor så hon tyckte det var synd att jag hade börjat rotat i det här. Och sen från början så var hon väl ganska avvisande till hela saken. Hon tyckte inte det var så kul att jag hade tagit DNA-test. Hon ifrågasatte om det kunde stämma och så vidare. Men allt eftersom tiden gick, så efter några dagar, någon vecka, så visade sig faktiskt att hon hade ju ett foto på min biologiska far. Så att det sjönk väl liksom in hos henne också. Så att det gick väl någon vecka så fick jag själv se det där fotot. Jag och min mor, vi pratade ut om det där en gång och sen har vi aldrig berört det här något mer. Så att för oss är ju det idag en icke-fråga. Det är inget vi pratar om överhuvudtaget. Men det roliga är att vid det här tillfället nu som jag då tar kontakt med min nya halvbror, han säger att ja fan, vi är ju bröder. Vi är ju halvbröder, säger han då. Det här ska bli kul att berätta för dina halvsystrar. Så då startar ju en telefonkedja väldigt snart, och det här är då, vi är ju nu inne i november 2022, och den 8 december så träffas vi alla fyra. Vi får ju liksom en väldigt tät kontakt och direkt, och vi är ju jätteintresserade av varandra. Och de hade ingen aning om mig, och en av systrarna, när då vi kan kalla min far för Bengt, när då Bengt ligger på dödsbädden, så säger hon så här: du farsan, du har väl inga hemligheter nu då? Nej, jag hade sagt att nej då. Det kan du vara helt lugna för. Och det här är ju då augusti 2022. Han avlider ju strax efteråt. Och sen ringer jag då 3 månader senare. Hej, ni har en halvbror. Så ja, de blev nog väldigt, väldigt chockade och konfunderade.
Men vad var historien då? Vem var den här första mannen som din mamma sa var din biologiska? Och varför höll hon tyst om den här mannen?
Jo, det är så att det här är ju då helt mina egna tankar. Min mor är ung, hon är 16 år, jobbar som någon typ av vårdare kan man säga i en liten by i västra Jämtland. Till den byn kommer norsken 1957. Norge har dålig ekonomi, enorm arbetslöshet, så han bestämmer sig för att nej, jag flyttar till Sverige och börjar som skogsarbetare i den här byn där mamma då var hushållerska. Bengt, som sen visade sig vara min biologiska far, han är då under en utbildning. Så han åker från Östersund till den här byn, genomför 1 eller 2 veckors utbildning, reser tillbaka till Östersund. Under den här tiden så träffas ju då min mor och Bengt. Ett tag innan så har då min mor och norsken träffats. När min mor då blir gravid så är ju Bengt, han är borta, men norsken finns kvar. Så hon går ju till honom och säger: du kommer ihåg den här gången? Och då säger hon att ja, jag är gravid. Ja, jag förstår, säger han. Tar på sig faderskapet och sen lever vi i den tron. Eller rättare sagt, sen lever ju min mor med den hemligheten.
Men din mamma, vet hon vem din biologiska far var?
Det är jag helt säker på. Det är jag helt säker på.
Bengt, som var Görans biologiska far, får aldrig veta att han är far till Göran. Och den man som kallas Norsken, som levde i tron att Göran var hans son, följde Göran på avstånd.
Ja, visst. Och det har ju visat sig att han har på håll och håll lite koll på mig, kan man säga. Så han har ju varit i kontakt med en av mina styvfäder, kan man säga. För att kolla lite grann, ja, hur det går för mig och skolan och sådana saker. Han avled ju i tron att han hade mig som son.
Och det namn du har?
Ja, jag kommer ju inte byta efternamn mer nu, utan jag kommer behålla mitt norska efternamn. Och så får jag väl med tiden le åt det hela. Det var en ganska fantastisk historia hur jag fick det namnet. Och hur noga jag tyckte det var en gång i tiden att bära det. Så det som är trist för mig, jag kan ju säga faktiskt att med det jag vet idag, så hade jag väldigt gärna vilja varit utan det här DNA-testet. För det har medfört så mycket oro hos mig och mycket ledsamheter och mycket gamla saker som har kommit upp som jag hade bäddat in och stuvat undan, och som jag känner vid den här åldern, att stoppa undan saker och så sen är borta och se fram emot ett behagligt liv av det som är kvar. Tyvärr så har jag mycket av det här rotat upp det som på ett sätt som jag tycker inte är särskilt trevligt. Jag har haft perioder, särskilt i början av det här året, när jag har varit väldigt, väldigt ledsen och tyckte att livet har varit väldigt, väldigt orättvist mot mig. Jag är inte bitter på någon, jag är inte bitter på liksom någon i min släkt eller min mor eller så, att det kan ha blivit något annat, men jag tycker det att livet är orättvist, att jag vid två tillfällen och så snubblande nära att kunna hitta en far, för det skulle ha betytt så otroligt mycket för mig, för att jag har ju faktiskt känt mig väldigt rotlös just på grund av att jag inte haft en närvarande far. Men jag känner att när tiden går och det här läker, och så får jag väl se liksom hur jag kommer att tackla det här i framtiden. Och sen får jag väl se också hur det blir med mina nya syskon. Jag har ju fantastiskt fin och härlig kontakt med mina gamla syskon på min mors sida. När jag berättade det här för dem så tyckte de att de tyckte synd om mig. I min ålder ska man inte behöva få uppleva sånt här. Så återigen, jag hade gladeligen kunnat vara utan det här DNA-testet, kan jag säga.
Men varför har det varit viktigt att söka en pappa för dig? En biologisk far?
Identitet, skulle jag vilja säga. För det är något som har betytt mycket för mig. För att det har ju gått en tid här, när jag nu har fått en ny far för tredje gången, att vad är det som jag egentligen har sökt och längtat efter, så är det nog en identitet, någons son. Jag tror också att jag har saknat en faders gestalt, en faders figur. Kanske inte så mycket att tytt sig till, men någon som har betytt någonting för mig. Jag tror ju att hade jag hunnit träffat den man som jag kallar för Bengt som min far, så hade det, ja, det hade nog kunnat knyta ihop mitt liv på något vis faktiskt.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.